Vi firar idag Kristi lekamens fest, eller Corpus Christi som den också kallas. En fest till det allra heligaste sakramentets ära. Läsningen är ur aposteln Pauli första epistel till Korintierna. Bröder, jag har mottagit av Herren vad jag också har meddelat er. Att Herren Jesus, i den natt då han blev förrådd, tog brödet, tackade, bröt det och sa, tag och ät, detta är min lekamen som ska utges för er. Gör detta till min åminnelse. Sammalunda tog han även kalken efter måltiden och sa, denna kalk är det nya förbundet i mitt blod. Gör detta så ofta ni dricker därav till min åminnelse. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker denna kalk, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Var och en således som ovärdigt äter detta bröd eller dricker Herrens kalk, han försyndar sig på Herrens lekamen och blod. Men människan prövar sig själv och äter så av detta bröd och dricker av denna kalk. Ty den som ovärdigt äter och dricker, han äter och dricker själv domen över sig, medan han icke urskiljer Herrens lekamen. Stå så upp och hör fortsättningen på det heliga evangeliet enligt Johannes. I den tiden sa Jesus till judarnas skara, mitt kött är sannskyldig föda och mitt blod är sannskyldig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förblir i mig och jag i honom. Så som den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern, så ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är det bröd som har kommit ned från himmelen. Icke så som era fäder åt manna och sedan dog. Den som äter detta bröd, han ska leva till evig tid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Vi firar alltså idag Kristi lekamens fest, eller Corpus Christi som man säger, som är en festdag till altarets allra heligaste sakraments ära och till dess instiftande som ägde rum på skärtorsdagen under den stilla veckan. Och också till Herrens verkliga närvaro under de förvandlade gestalterna. Herrens verkliga närvaro under brödets och vinets gestalt när de förvandlats, när brödet och vinet förvandlas till hans kropp och till hans blod. Den här festen firas nu efter pingstoktaven. Det är den första torsdagen efter pingstoktavens slut, så att säga, efter det att hela den här delen av kyrkoåret från fastetiden, inkluderande påsktiden, Herrens himmelsfärd och även pingst som ju avslutar, så att säga, Herrens värv här på jorden. Han kom hit till jorden för att lida för oss, dö för oss, lära oss hur vi ska komma till himlen, instifta sin kyrka och förbereda apostlarna på att grunda kyrkan och föra vidare kyrkan här på jorden. Och deras utbildning blir, så att säga, fullbordad i och med pingst. I och med pingstdagens, den helige andes utgjutande över apostlarna. Och när pingsten så har firats slut, då finns, så att säga, den första torsdagen ledig att fira denna fest till allra heligaste sakramentets ära. Under stilla veckan på skärtorsdagen så hade man inte riktigt tid och plats att fira det här, detta stora sakrament med den pompa och ståt som sig bör. Den här festen från Leichnam, som man säger på Tyskland, Fête de Dieu tror jag ni säger i Frankrike, den firas med stor pompa och ståt. Särskilt i katolska landsändar, där har man stora processioner med det allra heligaste sakramentet i en monstrans. Man går i procession genom staden, genom byn. Ofta ansluter sig även lokalbefolkningen i stora skaror, och till exempel med blåsorkestrar och annat, för att visa Herren ära, för att visa att Herren ska tillbes av hela samhället. Det här sker på offentlig plats, inte bara i kyrkorna, inte bara på kyrkans mark, utan katolska länder, när Corpus Christi får firas som det ska firas, med fullt, så att säga, utvecklad liturgi, då sker en procession genom offentliga platser, genom stan, genom byn, för att visa att Herren är Herre över alla, och allt och alla i hela samhället ska tillbe Herren. Föremålet för dagens fest är alltså lika gammalt som kyrkan själv. Det är Herren själv i det allra heligaste sakramentet. Men just den här festen, på det här datumet, torsdagen efter pingstoktaven, uppkom som en av högmedeltidens vackraste frukter. Det var en viss helig Juliana av Liège i Belgien som föddes i slutet på 1100-talet. En klosterfru som hade en stor kärlek till altarets heliga sakrament och ville att en speciell fest skulle firas till sakramentets ära. Hon hade också visioner om detta. Det berättas att hon i en vision såg en fullmåne som symboliserade kyrkan, och på denna fullmåne fanns en enda mörk fläck som representerade avsaknaden av en särskild fest med full pompa och ståt till altarets sakraments ära. Denna heliga Juliana talade med många olika kyrkomän om detta, föreslog detta. Bland annat för den dåvarande ärkedjäknen, som jag tror man säger på svenska, alltså ärkediakonen, en viktig person i Liège. Denne skulle senare komma att bli inte mindre än påve, påve Urban den fjärde. Vi är inne på 1200-talet här. Denne Urban den fjärde var för övrigt ursprungligen skomakarson. Intressant detalj i sammanhanget. Man ska inte säga att det var omöjligt att göra klassresa på medeltiden inom kyrkan. En enkel skomakarson, vi kan tänka till exempel också på, naturligtvis på vår patron, den helige Pius den tionde, som kom från mycket enkel familj men som steg upp ända till att bli påve. Som ju för övrigt också, den helige Pius den tionde, var mycket mån om det allra heligaste sakramentet. Att man skulle få kunna gå ofta till kommunion, att även yngre barn skulle få kunna ta emot kommunionen. Men alltså, den Urban den fjärde, påve, han beslutade att denna fest så skulle firas över hela världen. Jag har tyvärr inget exakt årtal här. Jag har glömt att notera, men det är någon gång så där en bit in på andra halvan av 1200-talet skulle jag tro. Och han gav, Urban den fjärde gav i uppdrag åt ingen mindre än den helige Thomas av Aquino att sammanställa officiet, sammanställa texterna, de liturgiska texterna för denna festdag. Alltså välja ur Bibeln vilka texter som ska läsas vid mässan, vilka texter som ska läsas i tidigärden, men också författa ett antal olika hymner och texter, särskilt för denna fest. Och detta gjorde han. En stor del av dagens liturgiska texter, självfallet inte citaten ur Bibeln, men många av de andra texterna är den helige Thomas av Aquinos alster. Denne store medeltida teolog, kanske den största teologen överhuvudtaget, definitivt under medeltiden. Framförallt också den teolog som fullt utvecklade den katolska kyrkans teologi och lära just kring altarets allra heligaste sakrament. Vi känner igen sådana hymner eller sådana delar av hymner som Tantum ergo sacramentum till exempel. Det är en del av hymnen Pange lingua gloriosi corporis mysterium. Besjung min tunga denna ärorika kropps hemlighet till exempel. Det är en tillräcklig Thomas av Aquino. I mässan läses den här sekvensen som vi just hörde. Lauda Sion Salvatorum. Denna sekvens alltså som läses mellan episteln och evangeliet. På stora festdagar finns en sån sekvens. Det finns även en pingstsekvens till exempel. Veni Sancte Spiritus. Det finns en påsksekvens och så vidare. Men här på Corpus Christi-dagen finns det alltså den här sekvensen. Lauda Sion Salvatorum. Och denna sekvens är en genialisk sammanfattning av, också den skriven av Thomas av Aquino, alltså en genialisk sammanfattning av läran om det allra heligaste sakramentet. Bara som några exempel, här är en bit in, några verser in, så heter det så här. Dogma dator Christianis cor in carnem transit panis et vino in sanguinem. En lite fri svensk översättning lyder så här. Ut i denna avförhandling äger rum en stor förvandling. Bröd blir kött och vin blir blod. Alltså i latinet heter det dogma datus Christianis. En lära ges de kristna. Cor in carnem transit panis. Att bröd blir till kött. Ett vin och min sanguine och vin till blod. Quod non capis, quod non vides, animos affirmat fides. Preter erum ordinem. Vad du inte förstår, vad du inte ser. Det stärker, det bekräftar i dig. Animosa fides, en innerlig tro, en riktig tro, preter erum ordinum, bortom tingens ordning, så att säga, över naturen, övernaturligt. Subdiversi speciebus singis tantum et non rebus latent res eximie. I de två gestalter dväljas högsta ting som kunna täljas som att skåda möjligt är, heter den här fria svenska översättningen. Caro cibus sanguis potus manet tamen Christus totus ubo traque specie. Köttet är föda, blodet är dryck, men Kristus, manet tamen totus, Kristus förblir hel under båda gestalterna, subutrace specie, och så vidare. Thomas av Aquino lyckats bygga in i den här sekvensen. Kan man lite latin så gör man mycket gott i att försöka läsa igenom den här sekvensen och så få en god katekes i läran om det heliga sakramentet. Detta vittnar om att den helige Thomas av Aquino var långt ifrån bara en torr teolog. Han hade också en diktarförmåga. Han har skrivit många av dessa texter alltså. En annan sån här favorit som flutit ur den helige Thomas av Aquinos penna är Verbum Supernum, hymnen till Laudes, kyrkans morgonbön. Den mest kända frasen är det här som man stort sett alltid sjunger i samband med en sakramentsandakt. O salutaris hostia, quae celi pandis ostium, och så vidare. O du frälsningens hostia, eller du frälsande hostia, du som öppnar himmelens port. O salutaris hostia, quae celi pandis ostium. Och precis före den här delen av hymnen Verbum Supernum så kommer detta. Se nascens dedit sortium, conversions in edulium, se moriens in precium, se regnans dat in premium. Fyra rader som på ett mycket vackert sätt sammanfattar hur, på vilka sätt Herren ger sig själv till oss. Och fyra sätt som är förbundna just med det heliga sakramentet. Se nascens dedit sortium, alltså när han föddes gav han sig till oss som ett sällskap. Som någon han var tillsammans med, Sortius. Conversions in edulium, när han firade måltid, alltså vid den sista måltiden tillsammans med lärjungarna på skärtorsdagen, så gav han sig till oss som föda. Semoriens in precium, när han dog gav han sig själv såsom priset för våra själar, för vår frälsning. Serenians dat in premium. Regerande i himlen kommer han att ge sig själv till oss såsom vår belöning. Alltså, låt oss betrakta det heliga sakramentet under dessa fyra punkter. För ett litet ögonblick. Senascens dedit sortium. Han skänker oss sin närvaro i det allra heligaste sakramentet. Där Herren finns i tabernaklet, där konsekrerade hostior finns, där finns Herren reellt närvarande under brödets gestalt. Han efterlämnade en oöverträffbar tröst åt dem som är ledsna för hans frånvaro. Apostlarna var ju ledsna för att Herren skulle lämna jorden. En liten tid och ni ska inte se mig och åter en liten tid och ni ska se mig, som Herren säger till apostlarna. Och så säger han att även ni har sorg, men jag ska se er åter och ert hjärta ska glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Vad exakt är som Herren syftar på när han säger detta? Det som är en del av det här långa talet Herren höll just på skärtorsdagen efter instiftandet av det allra heligaste sakramentet, samma kväll som han förråddes och han påbörjade sitt lidande i Getsemani. Jag ska se er åter och ett hjärta ska glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Vad talar Herren om? Han kan tala om himlen. Han kan naturligtvis tala om sin återuppståndelse som sker några dagar senare. Men han kan också tala om att de kommer att återse honom när de firar den heliga mässan. De har just blivit prästvigda, apostlarna. Några timmar tidigare prästvigdes apostlarna. Förmodligen har de inte själva firat mässan än. Det här är på skärtorsdagens kväll. Men de kommer att fira mässan. De kommer att ha glädjen, den där glädje som ingen kan ta ifrån dem. Att kunna se Herren under brödets gestalt, under vinets gestalt när de firar den heliga mässan. Ha Herren hos sig alltså. Det kan vara en av de många betydelser och innebörder som de här Herrens ord förmodligen har. Och man ska också notera att kyrkan väljer att som prefation på denna fest, på Kristi Likamens fest, ber att använda samma prefation som till jul. När vi firar Herrens födelse. När vi firar att Herren har kommit till oss. Kommit till oss och vill vara ibland oss. Vara hos oss. Som Emmanuel. Som Gud hos oss. Gud med oss. Och där heter det så här i denna prefation. Den prefation som används idag. Och som är samma som används vid jultid. Det är i sanning tillbörligt och rätt. Riktigt och gagneligt. Att vi alltid och allestädes tacka dig allsmäktige Fader, evige Gud. Till genom hemligheten av det människoblivna ordets strålade ett nytt ljus av din härlighet inför våra själars ögon. Så att vi, genom att i synlig gestalt skåda Gud, genom honom dras till att älska det osynliga. Herren vill visa sig för oss. Han vill bli synlig för oss. När han föddes så blev han verkligen synlig. Men det var hans mänskliga natur som var synlig. Det var i tron man var tvungen att acceptera att han var Gud. Det är det den helige Thomas gör. 8 dagar efter påsk. När han ser Herrens sår och säger, o min Herre och min Gud, Dominus Deus et Deus Meus. Han såg att Herren var återuppstånden, han såg inte att han var Gud. Han såg den återuppståndne Herren, han trodde att Herren var Gud och bekände så sin tro. Vi ser inte Herrens mänskliga natur. Vi ser endast i trons ljus, under brödets och vinets gestalt, Herrens sanna kropp, sanna själ, sanna mänsklighet, sanna gudom. Men ser vi detta i trons ljus, att vi synlig gestalt skåda Gud, i trons ljus så är han synlig. Och därigenom dras vi till att älska det osynliga, älska den Gud som ju säger osynlig. Gud är en ande, han är osynlig. Så att senascens deritiosum, han skänker oss sin närvaro i sakramentet. Han vill vara hos oss. När helst vi befinner oss i närheten av den konsekrerade hostian så är vi nära Herren. Han är verkligen där. Senascens deritiosum. Conversions in idolium, han ger oss som näring i kommunionen. Conversions, det var när Herren själv satt och åt alltså tillsammans med apostlarna, det är det som menas. In idolium skänker han oss till en föda för vår själ. En näring för själen. Det är ingen slump att Herren skänker sig till oss just under de här gestalterna som är föda. Bröd är den mest basala, den mest grundläggande födan. Han skänker sig till oss, han ger sig till oss. Vi ska ta emot honom under den gestalten. Därigenom mer än antyder Herren, därigenom visar Herren, lär Herren att den heliga kommunionen, denna förening med Herren, ska vara näring för vår själ. Om man aldrig äter, om man aldrig intar föda, då förlorar man kraft. Då har man ingen kraft att utföra sin plikt. Då har man ingen kraft att utföra det uppdrag som Herren har gett oss. Det gäller i naturlig ordning och det gäller naturligtvis också i övernaturlig mening. Själen behöver denna näring, det är därför Herren har instiftat detta sakrament. Själen behöver den näring som vi får genom att förenas med Herren. Detta speciella sakrament för att kunna göra detta är alltså altarets allra heligaste sakrament, den heliga kommunionen. Det finns åtskilliga symboler, så att säga, föreskuggningar eller vad man ska kalla det för i det gamla testamentet. Antydningar om vad som komma skulle och som uppfylls och helt går i uppfyllelse genom det Herren gör när han instiftar det allra heligaste sakramentet. Vi kan till exempel tänka på den manna som föll från himlen åt Moses och det utvalda folket när de vandrade genom öknen i 40 år. Det var manna ifrån himlen för att de kunde ha ork att vandra där genom öknen. Men den heliga kommunionen är det verkliga manna. Det verkliga brödet ifrån himlen som ska nära vår själ. Nära vår själ under den långa vandringen här genom denna öken som är denna tårarnas dal här på jorden. Den kraft vi behöver för att uppfylla vår plikt, för att tjäna Gud. För att känna, älska och tjäna Gud och så bli lyckliga med honom för evigt i himlen. Till det behöver vi kraft, övernaturlig kraft. Den kraften kommer till oss genom Guds nåd som vi framförallt erhåller genom sakramenten och genom bönen. Och när det gäller den heliga kommunionen på ett speciellt sätt genom den bön som vi ber för att förbereda oss för den heliga kommunionen, när vi tar emot den heliga kommunionen och när vi tackar för att få ha tagit emot Herren i den heliga kommunionen. En speciellt kraftfull bön i samband med mottagandet av den heliga kommunionen. För att vi ska kunna få den kraft, den nåd och kraft som behövs för att vandra genom öknen. Den öken som detta jordeliv är. Vi har också till exempel, det finns som sagt gott om sådana här föreskuggningar. Eller vad vi ska kalla det för i gamla testamentet. Som når sin uppfyllelse i det nya testamentet. Det finns också den här episoden ur profeten Elias liv. Där han var nedstämd och modslös. Han hade förlorat modet, han hade haft motgångar. Och då står det så här. Elias gick ut i öknen en dagsresa. Där satte han sig under en ginstbuske och han önskade sig döden och sa: det är nog, ta nu mitt liv herre, ty jag är icke för mer än mina fäder. Han är nedslagen, besviken, orkeslös. Därefter la han sig till att sova under en ginstbuske. Men se, då rörde en ängel vid honom och sa till honom: stå upp och ät. När han då såg upp fick han vid sin huvudgärd se ett bröd, sådant som bakas på glödande stenar, och ett krus med vatten. Och han åt och drack och la sig åter ner. Men Herrens ängel rörde åter vid honom för andra gången och sa: stå upp och ät, eljest blir vägen dig för lång. Då stod han upp och åt och drack och gick så, styrkt av den maten, i 40 dagar och 40 nätter, ända till Guds berg Horeb. Så uppfyllde sen profeten Elias sin plikt. Han uppfyllde det Guds uppdrag som han hade fått. Men han behövde först ta emot den här kraften ifrån Gud. Och det fick han genom det här brödet. Det var naturligtvis inte den heliga kommunionen som Elias tog emot, men det var ett bröd. Och det är en sorts föreskuggning för det som komma skulle. när Herren talade om, när Herren instiftade det heliga mässoffret och gav apostlarna sin egen kropp under brödets gestalt, då tänkte de på detta. Apostlarna, de som Herren lärde, de som var Herrens lärjungar, de kände till alla de här berättelserna i det gamla testamentet. Mycket bättre än vad vi gör. De tänkte förmodligen genast på dessa olika tillfällen. Manna från himlen, profeten Elias som styrktes genom det här brödet. Och tanken är att Herren alltså ger sig till oss som näring för själen. Som kraft åt oss att uppfylla vår plikt, att tjäna Herren. Semoriens in precium. Herren skänker sig när han ger sitt eget liv, när han dör, så som priset för vår frälsning. Han skänker oss som försoning i det heliga mässoffret. Vi har hittills tittat på den heliga kommunionen så som Herrens närvaro i tabernaklet, när helst vi besöker en kyrka eller ett kapell där Herren är närvarande i tabernaklet. Vi har sett hur Herren skänker till oss i den heliga kommunionen när vi tar emot sakramentet. Men Herren är naturligtvis närvarande, och det är det som är centralt i allt detta. Allt annat flyter ifrån detta, så att säga, i det heliga mässoffret. Där Herrens offer blir närvarande på altaret. Där Herren blir närvarande under brödets och vinets gestalt. Varigenom hans offer blir närvarande på sakramental väg. Denna uppdelning mellan Herrens kropp och Herrens blod. Som är närvarande sakramentalt på altaret. Och därför också hans offer. Och den helige Thomas säger så här: han frambar sin kropp på korsets altare som ett offer åt Gud Fadern för vår försoning. Han utgör sitt blod som priset och som rening för våra själar. Så att vi återlösta från vårt elände måtte renas från all synd. Och för att medvetenheten om denna stora välgärning ständigt skulle förbli hos oss, efterlämnade han åt oss sin kropp som föda och sitt blod som dryck under brödets och vinets gestalt. För att vi inte ska glömma bort detta. För att själar hela tiden ska leva med detta som med Herrens offer som så att säga centrum och mitten i sin tillvaro. Så instiftade Herren detta sakrament. Visserligen betalades priset för alla synder när Herren dog på korset. Men för att alla människor genom alla tider ska kunna ta emot detta. Få detta applicerat på sig själva. Så efterlämnade Herren denna närvaro och detta offer till oss. Att finnas kvar och firas genom alla tider. Alltså semoriens in precium. När han dör ger han sig själv som ett pris för själarna. Och sen slutligen serenians dat in premium. När han väl regerar i himlen, som han ju gör efter sin himmelsfärd. Det är så att säga som sådan han skänker sig till oss som belöning i himlen. Om vi förblir honom trogna. Om vi förblir honom trogna och följer honom in i den eviga saligheten i himlen. Till helgonen i himlen skänker han sig själv som belöning. Och han gör det renians, den som regerar. Den som regerar i sin härlighet. Och här kan vi tänka på ytterligare en text ur dagens liturgi. Det är magnifikat antifonen. Där det heter så här: O sacrum convivium in quo Christus sumitur. Recolitor memoria passionis eius, mens impletor gratia. Et future gloria nobis pinius datur. Alleluja. Alltså pinius vita eterne. Eller future glorie pinius, alltså en underpant på den framtida härligheten. Herren skänker sig själv till oss i den heliga kommunionen. Han vill förenas med oss här på jorden, det är det betyder. Herren hade aldrig instiftat det här sakramentet om han inte ville förena sig med oss på det här sättet här på jorden. Och det är en underpant, just ett sorts bevis på, ett sorts vittnesbörd på att Herren vill att vi ska vara förenade med honom också för evigt i himlen. Den här Pinius Vitae Aeterne är för övrigt en av invokationerna i litanian till Jesu dyrbara blod. Och här, O Sacrum Convivium, det heliga gästabud, där Herren tas emot, där Kristus tas emot. Och minnet av hans lidande blir närvarande, där sinnet fylls av nåd och en underpant på det eviga livet Jesus. Alltså kära vänner i Kristus, detta är de fyra sätt som Herren ger sig själv till oss genom altarets allra heligaste sakrament, som sammanfattas så vackert av den helige Thomas i den här hymnen. Sen nascens deritsortium, han skänker sig till oss som en närvaro, som en Emmanuel som är hos oss, som vi kan tillbe, som vi kan lägga fram alla våra problem i bönen, speciellt när vi besöker en kyrka eller ett kapell där Herren är närvarande i sakramentet. Han skänker sig själv till oss som näring i den heliga kommunionen, conversions in idolium. Han skänker sig till oss som priset för vår återlösning. Han har betalat priset för synderna. Semoriens imprecium. Han skänker sig själv i heliga mässoffret som försoning för synderna. Serenians dat impremium. När han väl regerar i härlighet i himlen så skänker han sig själv åt helgonen där såsom belöning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.